Du lyssnar på Kedjan av Ulla Trenter, uppläst av mig, Björn Andersson. Första kapitlet. Telefonen ringde hårt och uppfordrande. Jag reste mig prompt och lydigt från en enslig första middag, bestående av dubbelmacka på grovlimpa, med dillspäckad strömmingsflundra i kläm och ett glas sval hoff. Den mekaniskt snabba hörsamheten retade mig så snart jag rest mig. Jag tände lamporna på min väg mot den terroriserande apparaten och jag stannade demonstrativt upp vid fönstret och spejade efter min kära hustru nere på det redan mörka Konanstorg. Redan mörka, förresten. Den milda vintern och tidiga våren fick mig väl att räkna med långa sommarkvällar sista veckan i mars. Min saktfärdighet hade inte tröttat ringaren. När jag lyfte luren avbröt jag mitt i sjätte tonen. "Detta är Max Harding", sa en ljus, lättjefull och bestämd röst i mitt öra. Tystnaden som följde var avsiktlig. Den manade till överraskning och förtjusning. Den antydde att man borde känna sig hedrad av ett samtal från den store Max Harding, grundaren av och ägaren till varuhuskedjan Max. "Jaha", sa jag. Han hade inte väntat den repliken. Han harklade sig lätt innan han kom igång. "Det har inträffat en olycka här ute. Din fru har ju hållit i vår reklam, så jag tänkte på dig med detsamma. Det vore hyggligt om du ville komma ut hit ett tag. Genast om det går." "Har du fått fel på kameran?" undrade jag. Han hostskrattade utan att vara road. "Det är betydligt allvarligare. Jag har hittat min försäljningschef död utanför staketet." Jag hämtade mig på 10 sekunder. "Varför ringer du inte 90 000 och kallar dit polisen?" Hans röst blev dovare. Kanske hade han vridit undan telefonluren så att mikrofonen var närmare dubbelhakorna än munnen. "Du har ju en del försänkningar hos polisen och en viss vana vid plötsliga dödsfall. Du skulle kunna avgöra om det inte räcker med ambulans." "Ta dit polisen", rådde jag honom. "De ordnar ambulans. Hur har det gått till?" Nu lät han närmare igen. "Han var på väg hem till mig och ginade över fältet här utanför. Han måtte ha snavat på något och fallit så illa att han slog ihjäl sig. Du förstår nog hur lätt en sån här sak kan blåsas upp och skada mig och firman. Det är därför jag vill att du ska komma. Du kan titta på det och tala om vilka gubbs i polisen vi ska ta hit." Jag förklarade grundligt hur lite jag kunde göra och hur tvungen han var att ringa till polisen. Han lyssnade men var lika envist besluten om att det var mig han ville ha dit ut. Till slut började jag undra om inte han hade fått en chock och jag gick med på hans begäran. "Du vet var jag bor", sa han. "Villa Frescati." Han lät inte vare sig belåten eller överraskad. Max Harding var van vid att hans önskemål bifölls. "Egentligen gjorde det ingenting", sa jag till mig själv när jag återvände till köket för att städa undan lite. Astrid skulle inte komma hem förrän sent. Hon och Lotta hade tidigt åkt ut till morfar och mormor på landet. Jag hade arbetat till för någon timme sedan. Astrid skulle komma in till stan vid 9-tiden och då skulle vi äta en liten supé tillsammans. Lotta skulle komma tillbaka tidigt på måndagsmorgonen tillsammans med mormor och morfar. Hon hade turen att börja sent veckans första dag. Så det gjorde ingenting om jag stack ut i Frescati på en timme. Det kunde vara kul att se Hardings villa. Ryktesvis visste jag att han lagt ner stora pengar på huset och att det verkligen var något att titta på.